Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hej och välkommen till Stora husbilspodden. Ja, Stora Elmia-mässan, husvagn och husbil närmar sig och därmed vår livepodd från mässans Lobby Syd. Vi pratar lite mer om det här. Avsnittets gäster är personerna bakom Instagramkontot Cirkus Cederström, Andreas och Lisa. Tre barn och två vuxna som rullat runt i en plåtis hela sommaren på Balkan. Hur funkade det? Cirkus Cederström tipsar dessutom om avsnittets komma framöl. Det här och mycket mer. Nu kör vi! Men vad härligt att se er igen!
Detsamma!
Ja, detsamma! Hey.
Alltid lika roligt.
Ja, det är underbart.
Ah, längtar varje vecka.
Och ni är ute i husbilen, säger jag.
Ja, men fattar ni, vi är i husbilen idag. Vi längtar.
Den stora husbilen.
Ja, den stora.
Absolut. Mm.
Mm. Och det är ju spännande när man kommer hit. Nu har vi ju haft och pimpat den lille här lite och satt upp lite lister och haft...
Det ska ju vara rättvist också. Vi kan inte bara hålla på med den lilla och liksom hålla på med den. Vi måste ju komma till den stora och pyssla om den också. Så att den känner sig.
Men jag måste säga det att jag har ju sett er när ni pimpade den lilla med den här lilla hyllan där bak och era lampor och ljus. Och, vad grymma ni är, vad duktiga ni är. För det blir ju jättebra.
Ja,
alltså.
Det blir hela kanon.
Ja.
Idag har vi faktiskt fått upp en likadan sån tavelhylla på där framme vid köksavdelningen ovanför köksbordet också. Och det blev ännu bättre. Mm. För att liksom ploffa upp lite glasögon, fjärrkontrollen till tvn och lite så här småtjafs man har på bordet när man ska greja med något snabbt. Det känns görbra.
Och sen är det en annan rolig grej. Vi har faktiskt varit nere på JL Larmcenter igår. Mm. Och den kommer pimpas lika mycket nästan som den stora här nu. Så det är litiumbatteri, inverter, en extra tv och lite andra uttag.
Jag har fått Robert att satsa på den lille med.
Ja.
Jag är så glad.
Men det viktigaste för Jeanette var det var att sätta in soggen.
Ja, det var det viktigaste.
Det gör mycket nytta.
Jajamän.
Ja, jag kan inte förstå. Jag menar, det...
Men ni fattar ju, det är liksom en liten yta också.
Ja, vi ska väl säga att det är toaventilation vi pratar om.
Ja, ja.
Ja.
Jag vill inte ens liksom säga dem. Alltså, jag tänkte att det var bra att du sa det, Peter.
Ja.
Jag vill bara säga att jag tyckte det var så härligt att kolla på er video där i Glamping Explorer. Då, när du håller på att måtta upp den här hyllan som du köpt på, var det Ikea eller vad var det?
Biltema. 139
Biltema,
kronor, världens badgen alltså.
Och när Robban precis ska få bara se hur den ska passa, hur den ska komma in, då står Jeanette bakom och påpekar att hålen måste spacklas igen.
Ja.
Du hinner ju inte ens måtta ut hyllan. Innan hon är frustrerad över att du inte har spacklat igen skruvhålen.
Ja, det sa hon nog tre gånger också.
Ja,
jag måste spackla igen.
Det
är helt underbart.
Gjorde jag det?
Bara,
jag såg bara de här hålen. De bara löst mina ögon.
Nej, men den funkade jättebra. Men löjligt. Köpa en grej för 139. Men sen fick vi köpa sprayburkar. Grundfärg. Plastingpadding. Höglandsfärg. Klarlack. Den hyllan. Otroligt. Den kostade inte 139 kronor när jag var färdig med den.
Nej. Men det blev men, så bra.
Ja, men sen är du yrkesskadad också, Robban. Du är ju målare. Ja. Alltså, du är så en perfektionist när det gäller färger. Va?
Jag gillar lite tet i det. Ja.
Nu ska vi över till Falkenbergsparet här. Hur står det till, Micke och Nilla? Våra husbilsresor på YouTube.
Mm, ja, tack. Det är jättebra. Vi jobbar oss lite och det ösregnar.
Ja, man är lite förbannad på vädret kan jag ju säga.
Kan man ju säga.
Ja, det kan
det har varit full storm och kaos i flera dagar. Ja. Ja, det kan ingen ha missat.
Ja, det har varit svårt att hitta något ställe överhuvudtaget med okej väder och planera nästa helg på, eller?
Ja, lite svårt. Ja.
Nej, men vi i helgen var vi ju i Ullared. Vi var på Johan Glans i fredags. Mm. Och sen kunde vi inte låta bli annat än att åka. Så vi åkte på lördagen, men vi åkte inte så långt. Till Enet ställplats i Ätran ligger väl egentligen. En liten mysig ställplats.
Såg jättetrevligt
ingenting.
Ut.
Men ni har ju fått elda också. Du är eldat.
Ja, äntligen. Ja,
tycker ni inte att ni luktar bränt?
Bakat bröd utomhus.
Bakat bröd gjorde
också. Ja, men det såg jag.
Ja, det var skitkul.
Ja.
Det blir inte sista gången.
Ja, det blir jättegott på det. Mm. Men det är så gött för det är oftast inte så mycket folk. Det kommer en husbil faktiskt på natten, men annars är man rätt så själv där. Och det är liksom mitt i skogen och lite mysigt sådär. Och, ja, man kan elda på lite. Det kanske inte man kan göra om det har stått någon precis jämte oss.
Nej,
men,
det var
fint. Ja, men Peter, då har du varit ute och...
Jag har inte rullat någonting, men däremot så har jag varit och uppdaterat min tv i husbilen med kanalutbudet. Nu när vi har ju streamat allting vi har tittat på när vi har varit ute, har vi streamat. Så hade vi våran Dalslandsturné, och Dalsland är ju fantastisk, men Dalsland är på många ställen stendött när det gäller mottagningen och wifi och så vidare.
Ja.
Och då kommer jag att tänka på er, Micke och Nilla. Ni kör ju en del 1, 2, 4 analogt, för ni har en antenn på taket. Och på den här nya husbilen jag har, det har jag också en antenn på taket. Och då tänkte jag det att, för vi var vid några tillfällen när vi inte kunde se någonting alls. Vi kunde inte streama någon serie och vi kunde inte se på tv. Och man vill gärna ha att det ska funka när man är ute i vilket fall.
Mm.
Så jag har faktiskt bytt tv-tjänst. Så jag har kopplat, jag har bytt från Allente till Boxer, det gamla hedliga Boxer.
Okay.
De har fortfarande det här med CA-modul och ett programkort.
Okay.
Man trycker in i ett fack bak på tv. Ja. Och så går den då via den digital-analoga signalen och översätter hela programutbudet. Och så har man tv var man än står, även om man står ute i djupaste skogen.
Men är det verkligen sant, Peter, att du har tv? Alltså jag vet inte, det är fel på vår jäkla tv-antenn igen. Förbannad, jag har hållit på här nu. Nu var jag i helgen där uppe i Ätran. Det är ju inte ute i mitt ingenstans. Men det blev liksom inte en enda tv-kanal. Så jag har bytt alla kontakter, jag har kollat alla kablar, jag har gjort allting igen. Och nu får vi väl se nästa helgen vi ska ut här. Men alltså, är det bara våran husbil som är så dålig mottagning på?
Ja, men vi i Plåtisen har ju vi också den här kråkbot där uppe.
Ja.
Och 1, 2, 4. Ja. Och det har funkat klockrent faktiskt. Jag har faktiskt varit väldigt förvånad hur bra det har gått.
Kul för dig.
Men det är klart att det finns undantag. Det måste det ju finnas.
Ja, och det är ju synd att Mikael har åkt på detta.
Men står man
det finns många undantag. Det kan ju inte vara överallt. Nej, men alltså till hemma på infarten har det funkat hyfsat innan när jag står här ute och grejade. Men jag fick knappt in 1 sist nu.
Men det har jag gjort i alla fall. Och sen har jag ju idag varit iväg till Elmia och så träffat Evelina och Claes, två stycken som jobbar på Elmia, inför den stora mässan husvagn och husbil, där vi ska podda live från en scen.
Ja,
yes.
Och det skickade du en liten film om och det såg ju perfekt ut för vårat ändamål.
Ja, nej, det kommer att bli så himla bra och så kul alltså. Ja. Så vi har kollat lite grann hur vi ska sitta, vad vi behöver för möbler, våran publik, var ni ska stå någonstans. Och jag kopplade upp våran tekniker som kommer att vara med på plats. Så att han var nöjd och glad med uppkopplingar och allt möjligt. Så att det kommer bli väldigt, väldigt roligt. Och vi kan säga det redan nu, Lobby Syd på balkongen. När du kommer in där kommer du se en stor banderoll, en vepa, där det står Stora husbilspodden. Och då går man upp för trappan där och så finns vi där då. Och klockan 1 startar vi på lördagen där.
Men Peter, det kanske är viktigt att du berättar om att de måste ju komma förbi vakterna i trappan också. För det kommer ju vara så mycket folk där uppe.
Det kommer vara så mycket kravallstaket.
Och livvakter.
Ja, och man vill inte ha tårgasspray rätt i ansiktet. Nej, nej. Nej, alla är hjärtligt välkomna den 9:e då, klockan 1 till klockan 2 kör vi våran livepodd där.
Så ja. Roligt.
Vi kommer inte göra det här avsnittet själva. Vi kommer att ha gäst. Vilka är det, Micke och Nilla?
Det är Andreas och Lisa som har Instagramkontot Cirkus Cederström.
Vi har ju följt dem här på Instagram hela sommaren. Och när vi satt och tittade här nu under sommaren på vår semester när vi tagit några stycken ställen, så tar de ju ett ställe varje dag, känns det så. Och de åker överallt i hela Europa, känns det så. Och de har varit och gjort allt. De har hittat på allt med sina barn. De är alltså 3 barn och 2 vuxna i en plåtis.
Helt otroligt. Fantastiskt.
Det ska bli riktigt roligt att prata med dem.
Ja. Alltså, efter ni tipsade om den här familjen då, Cirkus Cederström, så gick jag in och tittade på deras, är det en Balkanresa de har gjort här då i sommare. Och de har gjort så himla mycket grejer, så tittar man på ett par avsnitt eller tittar man på några inlägg där, så är man tvungen att gå och duscha efteråt.
Ja, så är det.
Ja, men det mest imponerande tycker jag, alltså 3 pojkar, 3 barn i en plåtis.
Ja,
alltså,
men man tänker ju så, hur tusan får man plats och hur får alla sin lilla egna space? För just ibland kanske man känner att man vill ha lite egen tid. Men alltså den plåtisen de har ser ju helt fantastisk ut.
För en barnfamilj är den ju helt grym i den.
Ja, det ska bli spännande att höra lite mer om dem sen.
Vet ni vad, i förra avsnittet då började vi prata om en uppfinning som vi inte har uppfunnit. Och det handlar väl om en väderapp, och vad var det den väderappen gick ut på? Vad var vinningen med den?
Jag vill ju ha en väderapp som man kunde se det bästa vädret inom en viss radie. Mm. Och jag har letat efter det här och jag har inte fått någon respons. Men på Facebook i veckan tror jag det var, så var det Erik Öberg. Han svarade och sa att den appen finns. Och jag bara, what? Så jag laddade ju ner den. Den heter Meteo Blue. Och där väljer man då menyn Where to go. Och då ställer man in typ 10 mils radie. Ja. Så får man bästa vädret, kan man se. Jag har kollat på den idag. Torsdag, fredag, lördag. Vad det bästa vädret är. Mm.
Och vilket land alltså, var det, Gunilla, då?
Jag är lyrisk. Ja, men hallå, 10 mils radie. Då men hamnar berätta. Vi i
men
Sverige.
Men du, Micke, du sa ju att den skulle kosta 10 000. Du menar liksom, ska du sälja ut den här nu, Gunilla, så att alla kan vara på samma plats hela tiden?
Ja, vad sysslar du med, Gunilla?
Nej, jag tänkte inte på det.
Det blir ju fullt överallt. Men då kan man göra så, då kan man inte till de ställen.
Nej, men hallå, vi säger alla bor ju inte inom 10 minuter.
Men det kanske bara är bokade platser, eller? Mm.
Nej, nu ska ni inte
men den talar ju inte om ställplatser du ska åka till.
Nej, det är bara... De är så jag på fredag till exempel. Det var bästa vädret i, jag tror det var i Laholm.
Ja.
Var det? Något ställe där. Så jag ska leta upp den pricken, ska vi åka dit.
Men då fattar ju alla. Det finns, hur många ställplatser finns det i Laholm? Det är inte många, 2 eller 3 stycken.
Men man kan frikampa.
Ja, det är sant. Det är sant. Det är sant.
Ja.
Men du, säger gärna inte vad den heter igen.
Nej, jag gör inte det. Vi skriver inte det i någonstans eller på Facebook.
Det roliga i det här, det är ju att våra lyssnare engagerar sig. Och att det,
ja, jag är så tacksam. Och jag var glad hela dagen.
Ja, jag laddade ner den här och nu. Och den, jag ska följa den.
Ja. Jag älskar den. Och det finns radar i den, så då behöver jag inte min andra. Den här ersätter nog alla mina 7 väderappar.
Oj,
men vad härligt, får du massa plats på mobilen nu då? Ta bort lite andra.
Eller hur? Eller hur?
Ska vi göra så att vi säger appens namn en gång till?
Ja, den heter Meteo Blue. B-L-U-E alltså.
Alltså vädret är ju viktigt för oss. Vi vill ju helst ha fint väder. Då maxar vi våran upplevelse. Men jag tänkte vi ska prata lite grann om vårat förhållande när vi kommer fram till, alltså förhållandet till dåligt väder. När vi kommer fram någonstans, vi har inget att välja på i princip, utan vi får köpa det dåliga vädret. Hur hanterar vi det? Om vi börjar med Robban och Jeanette.
Mycket vin.
Precis vad jag gissade. Det gissade jag hon skulle säga.
En bag in box.
Tack så mycket. Vi lämnar ämnet direkt.
klart.
Nej, ja. Nej, men det är ju deprimerande. Och det är ju...
Men man tänder ljus och man tar väl ändå ett glas vin, tycker jag. Det kan väl vara mysigt.
Men vad gör du egentligen? Jag menar, du hade ett serierace deluxe igår, va?
Ja, det hade jag.
Jag tror du somnade 2:30 eller något.
Ja, vad härligt.
Ja, det kan man göra.
Nej, men jag är ju lite utav den åsikten att jag är ju inte riktigt så... Jag blir inte så störd utav dåligt väder. Jag blir ju störd naturligtvis, men inte jättestörd. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att man kommer ut ur husbilen för att sen... senare få komma in i den igen. Alltså det mal ju ner en lite grann att sitta inne i husbilen hela tiden.
Ja,
man måste ut och röra på sig och få frisk luft och uppskatta att komma tillbaka in i värmen igen.
Ja, men det är ju det man gör när man har ute med husbilen. Du går ju ut. Hade du varit hemma, Peter, så hade du kanske skitit i det om du inte var tvungen att gå ut med Pia och hunden då.
Men jag ska säga det, vi har många gånger dratt ut markisen faktiskt och ändå tänt en eld och såna här grejer för att just, alltså man sitter ute mycket mer även om det är kastväder.
Vi har ju hund och vi kommer ju ut liksom. Mm. Och det är inte jätteuppmuntrande.
Det är väl då vi drar lott om vem som ska gå ut och bo.
Men långhårig hund som blir blöt som kommer in och skakar av sig sen.
Mm. Ja. Nej, det är inte optimalt. Men det är ju som du säger med Jeanette, att tända lite ljus och mysa. Och
en bag-in-box.
Ja, en bag-in-box, ja. Sen är det lugnt.
Det är lugna puckar alltså.
Vi kommer hela tiden tillbaka till det här vinet. Och att...
Komma fram bibben.
Nej.
Jeanettes favoritbib.
Ja.
Välkomna till favoritbibben med mig, Jeanette. Idag blir det inget avsnitt.
Och vi har ju fått ett mejl här också angående det här med, det var väl lite det du pratade om sist, Mikael, också det här med gasolen, hur känsligt det är. Och alla har ju inte den här sprayen som du har i bilen, utan det är Adde, han vill tipsa om en bra podd till att börja med. Men när det gäller att kolla gasolkopplingar, om de är täta, så är hans bästa tips att använda såpvatten. Man blandar till hälften av varje vatten och diskmedel och sprayar på med en flaska eller bara häller på lite försiktigt. Och så vid ett läckage så ser man om det bubblar.
Det var väl ett superbra tips. Mm.
Ja, det var väl kanon.
Ja. Nej, men alla har ju gäss i bilen eller diskmedel, så då har man ju liksom möjligheten att göra detta.
Ja, men det var ett bra sån där husmorstips.
Ja, men absolut. Det är jättebra. Nu är det hög tid för våra gäster. Och Gunilla, take it away.
Yes, välkomna Cirkus Cederström. Ja. Eller snarare Lisa och Andreas.
Nej.
Jättekul.
Välkomna.
Tackar, tackar. Vilken ära att få vara med här. Jag trodde att man var tvungen att kunna säga inverter på västkuska för att få vara med i den här podden.
Ja, vi kommer dit, Andreas.
Det är en fråga som kommer.
Nej, men ni har ju gjort en enorm resa denna sommaren och vi har ju följt er på Instagram. Och det har ju varit inlägg på inlägg på inlägg och man har blivit helt matt när man har tittat på det, för vi liksom bara, här sitter vi på en camping i en vecka, vad gör de?
Det har ju varit en resa av ett par år som har byggt upp det här äventyret där vi har dratt vissa lärdomar och sen så har vi kunnat kanske applicerat det till en viss del. Men vi har besökt ju 10 länder på 50 dagar, någonting.
Ja, det är bra. Det är
häftigt.
Du, Lisa, kan inte du beskriva, vilka är Cirkus Cederström och hur reser ni?
Ja, det är jag och Andreas och våra 3 barn som är 12 och 8 och 8 år. Så det är tvillingar. Ja, vi har en plåtis, en Dreamer Camper 5.
En 2022 som vi köpte i fjol då. Men vår campinghistoria börjar ju inte med att vi åkte och köpte en plåtis rakt av. Utan...
Jag är uppvuxen med segelbåt och Andreas har växt upp med att tälta och köra bilsemester när han var liten.
Ja. Ja, jag kommer ihåg att min mamma drog ju med mig och min bror till Italien med en 240 och tältet tog ju upp hela skuffen, för det var ju rejäl stålställning liksom på den tiden.
Ja.
Och sen så var det väl 2019 2019 sommaren någonting. Jag hade joggat en del på Skåneleden, så ett vindskydd, och liksom börjat ta upp snacket. Skulle man inte kunna stanna övernatta, ta med barnen ut? Och sen så vi helt plötsligt klickade vi hem tält och sovsäckar i juli, och sen så drog vi ut med den Passaten vi hade då. Mm. Och då åkte vi inte så långt. Vi bor ju i Kävlinge i Skåne, och vi åkte kanske, hur långt är det till Röstånga? 2-3 mil.
Ja.
Slog upp tältet, sov en natt, och dagen efter, det första vi gjorde var ju åka och köpa takbox på Blocket.
Ja. Sen fortsatte det den sommaren, och vi var väl ute i närmare 2-3 veckor något sånt, tror jag. Ja. Till slut. Mm.
Men vi var väl liksom inne tidigt på att vi är inga långliggare, vi gillar röra på oss. Och då blev det ju ganska mäckigt med tält och packa ihop. Speciellt nu när barnen var mindre då, man fick packa deras grejer också.
Så då blev det först en större bil, en multivan, där vi byggde lite egen inredning så vi skulle kunna sova i bilen. Och så skaffade vi ett taktält. Som vi hade på taket där vi barnen fick sova. Och så var det 2 år av det. Och det har väl varit lite med att det har varit väldigt bra somrar.
Nej, det kanske inte funkat i år i Sverige.
Det har liksom fortfarande varit roligt. Men sen det som är liksom det jobbiga är ju att det tar lång tid att bädda upp och bädda igen. Mm. Så det är väl lite där vi tröttnade på, och vi blev sugna på ha någonting där som är färdigt bara för att gå och lägga sig.
Mm. Men då reser ni med 3 pojkar, och det är ni 2 vuxna i den här plåtisen. Och har ni någonting med er? Har ni typ cyklar eller attiraljer?
Det varierar lite från tillfälle till tillfälle. Vi har ju dragkrok på bilen. Så vi har ett cykelställ som man kan ställa på dragkroken. Men vi har även cykelställ på dörrarna. Vi har inte haft bilen jättelänge, så vi har inte använt alla grejerna fullt ut än.
Men vi får med oss 5 cyklar om vi skulle vilja.
Mm. Vi tror det, vi har väl inte riktigt provat den.
Ja. Plåtis, ja, men när ni åker ner mot varmare väder så är ni ju ute den största delen. Alltså plåtisen, ni använder den för att sova, fixa käk, men ni sitter mest och gör aktiviteter.
Ja, men sommartid och när vi åker utomlands så är man ju mest ute, men nu har vi varit ute alla årstider. Mm. Och det är ju att man handlar ju om att man får planera lite vad man gör för aktiviteter. Man får hitta på inomhusaktiviteter, exempelvis badhus har vi varit på.
Ja, just det.
Museum. Så kanske man kan ta någon dag när man är utomhus så att man hinner torka alla grejer också.
Ja, precis.
Om man är ute vinter och lite så halvtaskigt väder.
Ja, vi har ju inte jättestor erfarenhet av vintercamping med plåtisen, utan det var väl egentligen i år vi gav ett första försök, och då tänkte vi att vi reser ungefär som vi gör på sommaren med växlar mellan fricamping och camping, och ja, då är vi ute i skogen och frikampar någon natt, och sen så kunde man stå på camping någon natt, och exakt, så har man tillgång till servicehus och så.
Mm.
Men när man kollar på ert Instagram-konto, det händer ju grejer hela tiden. Ni verkar ha så himla mycket roligt, och era barn får göra fantastiska grejer. Men ni har väl ändå lyckats implementera en hel del disciplin, för ni bor ju så många på sig jätteliten yta, som det här med vattenförbrukning till exempel. Är de drillade här nu till att tvätta händerna i minimalt med vatten?
Det är en jättebra fråga. När vi funderar lite på det, så det lättaste sättet att beskriva det är att i husbilen har vi samma regler som hemma, fast precis tvärtom. Att, med vanliga fall när man sätter oss till bords hemma och käkar, då är det ju alltid någon som ska ha något som inte står på bordet, och så vill de att man ska hämta det, och det kan säkert många föräldrar känna igen sig i. Men när vi är i bilen, då är det tvärtom, då hjälps vi åt, och den som liksom sitter närmast får offra sig och gå och hämta. Annars funkar det inte.
Det är ju jättebra.
Så då är det typ en plats i husbilen som är typ pestsmittad. Det är den som är närmast allt.
Den som kommer sist till bordet får skylla sig själv.
Ja. Men ja. Hur undviker ni skilsmässodiket då?
Ja, det har vi skojat om i många år. Alltså, vi har ju ofta rejält med liksom fika och nödproviant med. Vissa dagar blir ju långa om man ska ta sig från ett ställe till andra ställen. Alltså, nu när vi var nere på Balkan så kunde ju GPSen säga att det kanske tar 2 timmar att köra någonstans, men i själva verket kanske det tog 6 timmar för att det är så slingriga vägar. Hade man kört som en biltjuv kanske det funkat, men mycket nödproviant och så. Men sen så är vi väl också ganska öppna med att liksom, det är okej att tappa det ibland. Men man får inte vara långsint, utan man får också be om förlåtelse.
Ja, det ska jag själv ta upp faktiskt.
Det ska jag också ta upp med min fru.
Jag med.
Men ni måste ändå haft en fantastisk resa med era pojkar här nu. Vad är liksom... Vad är det bästa minnet?
Oj.
Jag tycker nog det, bara, det bästa minnet är att vi fick möjligheten att göra det här och vara lediga hela sommaren ihop och bara vara, att vi just åkte husbil genom Europa och genom Balkan tillsammans. Det, liksom, det var väl bara grädde på moset. Jag, redan när vi var unga så, och innan vi riktigt liksom bestämde oss för att vi skulle bli tillsammans, så gav vi Lisa med en bok som heter Flykten från ekorrhjulet.
Wow.
Och jag har alltid haft en tanke om att det skulle vara kul att liksom kunna ta en hel sommar av när barnen är lagom stora, som jag säger. Och nu kände vi att det var den här sommaren, för man märker ju på vår äldsta kille, liksom, han har ju tyckt att det är lite jobbigt att inte ha kompisar och den liksom sociala, bara vara med och svuxa. Och tvillingarna har ju alltid varann.
Mm.
Så det bästa minnet är väl egentligen liksom bara att vi hade möjligheten och utrymmet att göra det här.
Man kan väl säga att det är som vi brukar säga, resan är målet, att man är tillsammans, inte hela tiden vart man är än, utan bara gemenskapen just under de här 6 veckorna när ni kunde vara tillsammans.
Ja.
Jag sitter här och funderar på en fråga som jag skulle vilja ställa till er. Hur ser det ut i eran plåt? Hur kan man sova så många personer? Hur bäddar ni ner? Vad är det för planlösning?
Jättebra fråga. Som Lisa nämnde innan så kom vi ett par år av tältande, och vi tyckte ju det här att fälla upp och fälla ner var jobbigt. Och vi hade väl egentligen ingen tanke först på att köpa en plåtis, utan vi visste att den här modellen fanns, men det finns inte så många exemplar i Sverige. Och hux flux så var det, fick vi reda på att en handlare hade en sån här hemma. Det blev lite som att få en godisskål under näsan. För vi hade ju skojat lite om i några år om att när vi blir stora och barnen flyttat hemifrån, då ska vi ha en lyxplåtis för oss själva. Men det blev det ju tidigare än så då. Och sen så är det ju lite andra kriterier då när man är 5. Om man ska bygga en egen så ska man ju ha tag på en som kanske ska fixa lastvikten. Men vi visste ändå att många plåtisar ligger på typ 3 ton. Så det är liksom inte mycket utrymme. Så vi var ändå införstådda med att vi behövde något som har mer kapacitet, och att vi behövde ta de här C1-körkorten eftersom vi inte har farmor och farfar-körkorten.
Men hur mycket väger eran plåtis då?
4,25.
Oj! Okay.
Men vad sover ni någonstans? Alltså, sover ni, ja. Har ni långbädd bak? Eller?
Vi kommer till det då. Där är ju våningssäng bak.
Okay.
Och i originalutförandet är det en sittgrupp där bak då till barnen med. Men den har vi alltid nedbäddad.
Så bak är det alltså en dubbelsäng på tvären med en överslaf. Okay. Så det blir 3 som kan sova där bak. Mm. Sen är det en... Vad säger man? En nedfällbar bädd?
Drop down, säger jag.
Ja. Mm. Över sittgruppen.
Längst fram då, längst i föran.
Ja, sover ni där då, eller?
Ja.
Ja, okay.
Så det är ju en ganska stor plåtis. Är det ju. Och många skaffar ju plåtis kanske för framkomlighet och att det ska vara liksom inte allt för hög för att det inte ska svaja med vinden när man kör. Och att man vill kanske inte ha för lång, men... Jag tänker så här att när man letar efter fritidsfordon, då handlar det ju om att ha koll på vilka kompromisser man är redo att göra och vilka man inte vill vara utan. Och för oss var ju det här med bäddade sängarna det viktiga, liksom, att vi bara ska kunna gå och lägga oss, dra handbromsen och gå och lägga oss när vi vill. Mm. Och det har vi har blivit varse om sen när vi liksom har börjat titta på alkoholbilar. Adria har ju någon sån Coral XL eller något där man kan åka sexbältrade och bädda fem. Men då är det ändå att du alltid måste bädda din natten på kvällen.
Mm. Mm. Ja, jag har varit inne och tittat på eran bil på en länk. Och den ser ju skitsmart ut alltså. Det måste jag säga.
Ja, vi måste lägga den länken i avsnittsbeskrivningen här. Så flera får se.
Ja.
Ja, nu när vi har kollat runt efter vi köpte vår bil så börjar man ju titta runt på alla andra också som man inte köpte. Men det har inte varit någon annan som vi har känt har varit den här kanske man skulle köpt istället. Utan det har hela tiden varit... Det här var onödigt, det är mycket smartare i våran bil och sådana.
Det är en härlig känsla. Jag menar, för er då som är fem och en plåtis, det finns ju inte så mycket att välja på kanske.
Nej, detta är ju som sagt en unik modell.
Ni har rätt mycket grejer med er, eller så. Visst hade ni suppräda med, eller? Tyckte jag såg.
Två.
Men berätta, hur mycket grejer har ni med er? Eller nu på denna semester då, vad hade ni med er?
Ja, det... Om vi backar banden här nu till mitten av juni, dagen innan vi skulle åka, så sitter jag och kollar alla mina kläder jag har lagt fram och så säger jag till Lisa, jag har 15 par shorts med mig. Och så tittar hon på mig och skrattar, men fan, har 15 par shorts?
Hur många använder du?
Säkert inte ens hälften.
Nej, men vad ska vi säga, vi hade med oss kläder för ungefär
10 dagar.
Ja, till allihopa.
Mm. Vi tvättar ungefär var tionde dag på camping. Mm.
Ja, det är ju bra. Det är ju riktigt bra. Ja.
Men jag måste säga också så här, liksom att går man in på era Instagramkonto Cirkus Cederström och ser era videor, era resa och så vidare, den är ju alltså väldigt inspirerande. Och då kan man kanske som barnfamilj här nu bli så här jättesugen på att göra era resa. Här måste ni i ärlighetens namn gå in och varna lite också.
Ja, jag tänker att plåtis för fem är kanske inte för alla, men det är ju också så liksom att om de flesta småbarnsfamiljer eller barnfamiljer som bilsemestrar, de är ju vana vid ett Tetris-packande. Det är ju en period av livet. Och vi ser ju absolut i diskussionsgrupper på sociala medier liksom att det är många äldre som avråder familjer från plåtisar och husbil och liksom så här, nej men ta en husvagn istället, det kommer bli bättre. Så att jag tänker mig att när man kommer upp i åren ännu mer så är väl det, då vänjer man sig vid det här utrymmet och vill ha det, för att man kanske inte har haft det under... Ja,
nej, men det är nog ganska bra att gå och titta först och inte bara låta sig svepas med någon. Absolut. Som presenterar roliga videor, fina videor, bra bilder och så vidare, utan in hos en bilhandlare, in i dem och känn på dem och inse liksom vad är det för yta vi har att röra oss med, och vill man ta det vidare. Absolut. Därifrån så är det helt okej. Okay.
Men en miss jag tror att många gör när man kollar på fritidsfordon, det är att man tänker att man bor i dem på heltid och tänker liksom inte hur länge är jag faktiskt i dem åt gången. Är jag ute varje helg? Är jag ute mer än 3-4 veckor i stöten om året? Nu har ju vi haft förmånen att kunna vara lediga 8 veckor den här sommaren, men vi har ju ingen specialavtal med våra chefer, så nästa år blir antagligen en vanlig liksom resa på kanske 3 veckor. Och har man turen med sig med vädret så sitter man ju inte jättemycket inne i bilen på sommaren.
Nej, så är det.
Och vi hyrde faktiskt en plåtis, jag och Andreas, en helg för att ta oss till Vasaloppet när vår sån bussresa blev inställd under pandemin.
Just det.
Vi har testat lite grann.
Ja, det var ju precis det väl liksom tveksamheten med pandemin. Vi hade precis kritat på våran då, och så hade brakat ut igen med pandemi och krig i Europa. Men vi bestämde oss då för att hyra en. Men den var ju helt uppåt vägarna. Så det är ju absolut skillnad på fordon och fordon. Det gäller verkligen att titta runt och hitta den som... Mm.
Men ni måste ju berätta om den här resan som ni har gjort. Vad var ni och vad gjorde ni? Ni får sammanfatta det, för det är klart att ni kan ju prata i 3 timmar här, tror jag. Ja,
vi pratade ju om det tidigare. Vi var 10 länder på 50 dagar. Och planeringen och drömmen har Alltså, husbilsåkandet passar väl oss för att jag brukar skoja om att vi är dåliga på att planera tillsammans. Vi får liksom ihop vardagen, men och på något sätt och vis är det skönt då när det är semester att kunna liksom ha en motpol till allt uppstyrda vardagen, liksom att varje dag händer bam bam bam. Man kan väl säga att det finns en hel del förplanering, och en del förplanering kallar jag liksom indirekt planering, och det är att vi har tittat en del på YouTube under vinterhalvåret och fått inspiration från andra resor till Kroatien och Montenegro, och det är Micke och Gunilla delvis skyldiga till då. Bland annat.
Jag har ju sett att du har kommenterat på våra videor lite grann faktiskt, men jag har ju faktiskt inte kopplat ihop att det var ni förrän bara några veckor sedan.
Men man kan väl säga att vad var det, 3 dagar in i våran resa så hade vi bokat våran första och enda camping.
Ja.
Och det var på Simuni i Kroatien.
Jaha, ni var
det
där.
Var ju tips. Ja. Det var ju tips från er då.
Ja. Vad gillar ni den?
Ja. Ja, det gjorde vi. Det var ju fantastiskt där. Men det var ju också början av resan, och man visste att det var ganska mycket pengar per natt att ligga där jämfört med en svensk camping. Så man visste heller inte så här, kommer det kosta så här mycket per natt nu liksom resten av sommaren? För då visste vi inte att vi skulle vara ute 50 dagar heller. Vi hade ju ingen hemresa bokad. Utan vi hade den campingen bokad, och sen så hade vi ju färjan ut bokad. Vi bestämde att vi skulle liksom sticka direkt efter ungarnas skolavslutning. Så de hade ju skjortorna och allt med sig hela sommaren.
Vem i era förhållande är det som bestämmer resväg, resmål, eller gör ni det tillsammans, eller är det Lisa som sitter bredvid och tycker att hit vi blir bra?
Ja, jag kommer nog med lite inspel, och sen så är det Andreas som sitter och googlar vad som finns längs med vägen och så.
Jag har en liten punktlista över vad vi använder för grejer liksom. Part for night är väl ganska uppenbar, den använder ju de flesta. För att hitta liksom var kan man natta över, var kan man tömma, var kan man fylla vatten. Men sen när det gäller liksom att hitta aktiviteter och sevärdheter längs vägarna, då använder vi inte bara Google utan även faktiskt kört lite med sån här AI-chatt, bot, och ställt frågor typ, vad finns det för sevärdheter här emellan Split och Baskavåda till exempel, eller vilka är populära campingar i Montenegro liksom. Bara då får man kanske ett dumt svar tillbaka, men man får i alla fall något att utgå ifrån.
Jättesmart.
Men det här med dina inspel, alltså, det har jag också kört lite grann så här i husbilen med lite tips om att vi ska åka, och dit har vi inte åkt.
Berätta om någonting jättehäftigt under er resa som ni skulle vilja förmedla och tipsa om helt enkelt.
Ja, vi pratade lite innan om det och vi kom fram till
södra Montenegro. Där slutar klipporna och där börjar sandstranden.
Okej.
Nu blir vi nyfikna.
Där finns Europas längsta sandstrand.
Wow.
En av dem, 12 kilometer lång.
Wow, 12 kilometer.
Är det fortfarande jättefint glasklart vatten och sånt eller?
I och med att det inte är någon skärgård längre, den lämnar man ju lite när man kör in i Montenegro och lämnar Kroatien bakom sig, så är det ju lite mer vågor och sånt, och då blir det lite mer sand och så i vattnet.
Ja, men det är härliga sandstränder.
Hur var campingarna där då? Eller ni frikampade en del också där, eller?
Ja, det gjorde vi. Det är egentligen inte tillåtet i Montenegro, men vi tror att det här var någon typ av privat yta där markägaren tillät det. För det var ju mycket husbilar och vanlifers. Och Montenegro i allmänhet, det skulle jag vilja säga ett häftigt resetips. Och känslan när man körde över från Kroatien till Montenegro var väl liksom att man kom kanske 10 år bakåt i tiden, men också att det är på väg att bli en nya Kroatien, väldigt utvecklat. Väldigt bra 4G-nät, man kunde köpa turistdatakort för 10 euro precis som i Kroatien och ha bra täckning i hela landet. Och kustvägen, hela vägen där runt Kotobukten och ner till södra, den är ju fantastiskt fin.
Hur är vägnätet och så? Är det rejäla vägar eller är det dåliga vägar och trångt och eländigt? Eller är det...
håller man sig till de huvudvägarna så är det ju inga problem skulle jag säga. Sen kan det ju mycket trafik och det kan vara mycket bilar till höger och vänster parkerade. Och då de kan stå mitt i vägen med blinkers på.
Som i övriga Europa. Att de, ja, det är som det är.
Ja, men ja. Ja, vi skulle kunna prata med er hur många timmar som helst. Men vi får göra så att vi får rekommendera folk att gå in på ert Instagramkonto och titta på er resa kort och gott. För bättre än så kan man inte få den presenterad. Ja. Och då är det Cirkus Cederström heter ni på Instagram.
Utan ö då, med O. Cederström.
Cirkus Cederström. Men då är det som så, Cirkus Cederström, att vi, innan vi rundar av podden för idag, så är det så att vi lämnar med varm hand över programpunkten Komma framöl, avsnittets Komma framöl. Och den ska ni stå för.
Jajamän. Mm.
Och då blir det en suröl idag.
Okej.
Suröl?
En Pink Passion från Bräckeriet. Ett lokalt bryggeri här nere i Skåne.
Ja, det står till och med på burken. From Skåne with love. Mm.
den finns i alla fall på de systembolag som ligger nära Landskrona. Annars så är det nog bara att beställa den till sitt eget systembolag. Och den har nummer 35989.
Ja, där ser
ja, den var ju
Pink Passion, ja. En fräsch burk.
Ja. Lite tjejig.
Jag kan säga att jag har min egen flaska här för att vi har helt olika ölsmak. Så min kommer fram och den tar jag för mig själv.
Det måste vi införa framöver.
Jag gillar lager.
Att alla har sin egen.
Lisa, hur smakar Pink Passion egentligen?
Om vi ska läsa vad den smakar så... Smakar en passionsfrukt, hibiskusblommor, ljust bröd och blodapelsin.
Ja. Just det med hibiskusblomman har jag väl aldrig smakat riktigt, men det låter ju spännande.
Men underbart, vi har faktiskt kommit fram till slutet och innan vi rundar av ska vi bara säga att vill man ha samarbete eller höras i Stora Husbilspodden med sina produkter, då mejlar man oss storahusbilspodden@gmail.com. Men nu tackar vi Cirkus Cederström för att ni var med som gäster i dagens avsnitt.
Jättekul.
Ja, var jätteroligt.
Tack för att ni fick vara med. Kul att ni vill ha gäster. Hoppas det blir fler framöver.
Jajamän. Och så gör vi väl så allihopa nu att vi släpper handbromsen och rullar vidare. Så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi.
Ha det gott. Kör försiktigt.
Hej då.
Podplay. En del av...